måste låta Ladja ladda upp det. Inte Liv Studio.
Helvete.
Han är intelligent.
Ja, det kan man säga.
Han är intelligent. Så kan, han ska bara trycka på en knapp. Om det inte redan är färdigt.
Välkommen till Lassgård podcast. Med Hanne och David.
Jag tänker så här. Kan du detaljerat liksom beskriva för oss varför du har valt att skriva den här boken, Equilibrium, om sambandet mellan kreativitet och galenskap?
Alltså, bakgrunden till boken är egentligen det faktum att vi gjorde forskning på ämnet för knappt 10 år sedan. Och jag är ju psykiatriker, min bakgrund, och har träffat många personer som har psykisk ohälsa förstås, men som också har rätt unika förmågor. Så den här idén om ett samband mellan kreativitet och psykisk sjukdom är någonting jag stött på förstås. Men intressant nog så fanns det vid det tillfället ganska begränsat med forskning på området. Så att egentligen ingen bra studie som hade tittat på det här sambandet. Och det är vad det vi ville göra genom att undersöka, ska vi säga, svenska nationella register som är rätt unika internationellt. Så att vi tittade på omkring 1 miljon människor och tittade på ett samband mellan specifika psykiatriska diagnoser och huruvida man upprätthöll kreativa yrken.
Okej. Men också det här som ligger till grunden som du valt att titta på, just det här med kreativitet. Vad definierar egentligen kreativitet? Vad är liksom din definition, kanske inte din, men din liksom bakgrund till forskning? Vad är kreativitet för någonting? För oss som inte vet vad det är.
Ja, det är en bra fråga. Som forskare så är man ju alltid angelägen att definiera vad man studerar. Och man har kämpat med det i kreativitetsforskning under lång tid. Och man kämpar fortfarande faktiskt med hur man ska definiera det. Men en allmänt vedertagen definition, det är att man skapar någonting nytt och meningsfullt. Så det är rätt uppenbart att om man kommer på relativitetsteorin igen så känns det inte så kreativt när man redan har liksom etablerat den. Mm. Och på samma sätt, om man bara kommer på saker som är helt meningslösa så känns det inte heller så kreativt. Det här meningsfulla behöver ju inte nödvändigtvis vara så att det ska vara användbart. Det kan ju också vara att man till exempel skapar ett konstverk som utmanar eller som man har en subjektiv njutning av och så vidare. Meningsfull kan vara ett lite vidare begrepp att säga. Men det nya är nästan ofrånkomligt att om någon har gjort det tidigare så känns det inte särskilt kreativt.
Ja, okej. Så det är en ny innovation på toppen av någonting gammalt egentligen för att det ska bli
exakt, liksom en nytt, eller måste vara någonting som man på något sätt har någon slags nytta av, antingen känslomässigt eller rent praktiskt. Sen är ju även den definitionen är väldigt svår att arbeta med förstås. Man kan inte bara gå runt och fråga saker om nya saker som är meningsfulla. Då försöker man vara lite mer konkret än så. Och då pratar man om de 3 P:na. Det är personlighet, process och produkt. Så att när man undersöker kreativitet, då kan man titta på vad är det för personlighetsegenskaper som är förknippade med kreativitet. Till exempel vet vi att öppenhet och nyfikenhet är ett personlighetsdrag som är förknippat med kreativitet. Vi vet också att, ska vi säga, att man utmanar auktoriteter. Det är också ett personlighetsdrag som är förknippat med kreativitet. Men vi vet också att komma i tid och leverera tid också verkar vara någonting som inte är förknippat med kreativitet. Så att, på sätt och vis kan man säga att forskningen stödjer lite av de här stereotyperna som förstås inte gäller för alla, men i någon mån så är det faktiskt så. Mm. Man tittar på den kreativa processen, och det finns förstås hur många sätt som helst att undersöka den kreativa processen. Men många tror jag känner igen sig i att när man ska försöka komma på någonting nytt eller man ska hitta en lösning på ett problem, då är det ofta så att man liksom måste tänka lite och sen så är det på något sätt som man nästan kommer på. Och så helt plötsligt så kommer man på det här och man får en insikt. Så den här idén om att man måste liksom inkubera, att det behövs en tid där det här på något sätt nästan omedvetet utvecklas. Och sen så inser man det. Det är en sån ganska vedertagen idé för den kreativa processen. Man kan ju också undersöka till exempel vad som händer i hjärnan när man är kreativ och så vidare. Och så allra sist då, om man pratar om den kreativa produkten, det är väl det som lättast på sätt och vis går att räkna. Man kan ju räkna antalet patent och man kan räkna antalet innovationer och så vidare. Och där ligger ju Sverige bra generellt sett internationellt. Och man tittar ofta på, ska vi säga, samhällsperspektiv. Vad är det för saker som gör att vissa regioner verkar skapa större förutsättningar för kreativitet. Och en sån är ju helt klart det, att man har en god tolerans, att man är liksom öppen för att vara annorlunda och olika. Och där tror jag det finns en koppling till den första frågan kring varför det är intressant att titta på den här frågan. För det är ändå så att jag tror att det finns en viss oförmåga att förstå liksom den personlighetsvariation som både olika personligheter men också i dess ytterlighet olika psykiatriska syndrom representerar. Och därför tror jag att det är viktigt att titta på sambandet mellan kreativitet och psykisk ohälsa för att betona att personer som har psykisk ohälsa ändå kan vara oerhört värdefulla för samhället i stort.
Mm. Mm. Ja, men och sen har vi den andra sidan, samband, det som det är samband med, galenskap. Och hur definierar ni galenskap?
Ja, alltså till att börja med så kan man ju diskutera huruvida det är rätt att använda ordet galenskap överhuvudtaget. Mm. Nu när vi liksom bestämde oss för att ändå använda oss av det så var det kanske lite utifrån idén snarare om att man är liksom passionerad, att man är galen i någonting så att säga.
Okay.
Men med det sagt så är det förstås, som psykiatriker arbetar man hela tiden med att försöka definiera galenskap. Och idag så pratar man om olika psykiatriska syndrom eller olika psykiatriska diagnoser. Och det har varit vårt utgångsläge. Vi har tittat på olika psykiatriska diagnoser som depression eller bipolär sjukdom som tidigare kallades för manodepressivitet eller schizofreni, autism, ADHD, många olika psykiatriska syndrom. Men det som är lite specifikt då och varför vi valde att kalla boken för Equilibrium, det är för att mer och mer så börjar man inom psykiatri acceptera att det är inte riktigt så att man antingen har depression eller inte depression, utan vi befinner oss alla någonstans på någon slags gråskala mellan det som man kallar för eptym, alltså att man inte är deprimerad och att man faktiskt är deprimerad. Och det perspektivet kan man ha även på andra psykiatriska syndrom. Om man nu tar till exempel schizofreni som kännetecknas av att man har en förändrad verklighetsuppfattning, då vet vi att de flesta befinner sig någonstans i mitten, men en stor andel befinner sig någonstans mellan mitten och ytterligheten, där man är mer öppen och ibland ser saker som inte riktigt finns eller hör saker som inte riktigt finns, eller man kanske tror på ska jag säga, olika former av konspirationer eller motsvarande. Så att det finns en gradskala även där. Och det som är fascinerande med den forskningen som vi gjorde för några år sedan, det är ju det att mycket talar för att det är någonstans där mellan det som är liksom mitt emellan och det som definitionsmässigt då är en psykisk sjukdom som det här sambandet till kreativitet verkar vara starkast. Och rent praktiskt det vi gjorde, det var ju att titta på friska släktingar till patienter. Så att vi tittade på många olika psykiatriska diagnoser, men vi tittade också på friska släktingar till personer med olika psykiatriska diagnoser. Och vi fann att vid schizofreni, vid bipolär sjukdom och i viss mån i några andra psykiatriska diagnoser, där såg vi ett samband just till friska släktingar som var mest uttalat. Vi fann det visserligen även vid personer som har bipolär sjukdom att det fanns en ökad förekomst av kreativa yrken. Och det kan man diskutera i vad det beror i. Jag tror att där kommer vi tillbaka till den första frågan. Vad är kreativitet? För att det vi diskuterade var ju på något sätt definitionen av kreativitet som någon slags idéskapande, idégenererande. Men det är förstås så att i verkliga livet blir man ju på något sätt först kreativ när man faktiskt har gjort någonting av allt det här. Om man nu är konstnär eller någonting annat.
Precis.
Man liksom skapar under många, många år. Och då finns den här 10 000 timmars regeln som många säkert känner igen från Malcolm Gladwell. Som i och för sig faktiskt var Anders Eriksson som kom på, en svensk psykolog. Men poängen är helt enkelt att man behöver jobba med någonting väldigt, väldigt länge för att det ska bli någonting. Och det tror jag är en aspekt som är relevant just för bipolär sjukdom, eftersom det är ett tillstånd som karakteriseras av att man i perioder har ganska utmanande symptom, men i perioder så är man balanserad och kan fungera i arbetsliv och så vidare.
Mm. Det är spännande. Men där tänker jag också så här att det finns ju också en utmaning att liksom hamna där. Jag tänker, det är inte bara de här 10 000 timmars handcraft för att producera den här kreativiteten. som bipolär eller liknande, så måste man ju också inte bara komma på och sen liksom, det är väldigt lätt att komma på någonting och sen bara lämna det därav, om du förstår vad jag menar. Så jag tänker att det är väl också det som är intressant, kanske att titta på hur hjälper man människor att liksom hålla sig på den här, din upplevande U-kurva så att säga. Hur håller man där innan det går över till, ja, innan det går över till det här galna liksom.
Verkligen, och jag menar, alltså Jonas och jag som skrev boken, vi tänker oss ju ändå att det går faktiskt att påverka sig, att förflytta sig på den här upp- och nervända ut den här skalan, där man på något sätt kan optimera förutsättningarna för kreativitet. Men det är naturligtvis också att en rimlig sätt att hantera det här är ju också att man arbetar tillsammans. Eftersom vi har en variation när det gäller personlighet i befolkningen, så är det ju bra att samarbeta med personer som kanske kompletterar den.
Absolut.
Och där, just när det gäller ADHD, som är ett tillstånd som kännetecknas av svårigheter och uppmärksamhet, där kunde vi ju visa att de här dragen som är förknippade med ADHD, de verkar vara förknippade med en ökad förmåga att generera massa idéer och komma på saker. Men börjar man sedan titta lite längre fram i den kreativa processen som vi diskuterade, om man faktiskt börjar göra någonting av de här idéerna, om man börjar skicka in ansökning till patent, man startar företag och såna här saker, ja, då ser vi att det som tidigare var ett positivt samband, det vill säga att ju mer drag av ADHD, desto större förmåga att generera idéer, så ser vi att det där vänder sen. Och ju mer drag av ADHD, så desto mindre sannolikhet att man faktiskt kommer göra någonting av de här idéerna. Och då är ju en rimlig lösning, tänker jag, att samarbeta med någon som faktiskt kanske är starkare på de bitarna.
Ja. Absolut.
Men var det något resultat som ni kom fram till som överraskade er?
Ja, men det är ju, alltså man kan väl säga så här, att på sätt och vis så var det väl överhuvudtaget resultaten som var överraskande. För att utgångsläget när vi började med det här, det var faktiskt att det här skulle vara ungefär en sån här myt, som att jorden är platt, som har funnits med ungefär lika länge sedan antiken, att man har diskuterat det. Och sen så skulle vi nu då titta en gång för alla på det här sambandet, och med all sannolikhet så skulle vi finna att det faktiskt inte var något samband. Så, så att det var, jag menar, det främsta, att det faktiskt var att vi kunde etablera ett samband på så stor nivå, det var väl det främsta överraskningen. Men sen var det ju intressant också att i och med att vi hade så mycket data, både när det gällde olika psykiatriska diagnoser, när det gällde olika former av kreativa yrken, när det gällde släktskap, då kunde vi ju fördjupa oss lite. Och vi kunde se att det verkar som att det här sambandet gäller inte för alla olika psykiatriska diagnoser. Och i den mån det är representerat i vissa olika psykiatriska diagnoser, bipolär sjukdom och schizofreni, då verkar det också som att det kanske uttrycker sig i olika former av kreativitet, till exempel konstnärlig kreativitet jämfört med vetenskaplig kreativitet och så vidare. Så att det var kanske framförallt där som vi liksom kunde gå vidare och undersöka det här lite närmare, där vi fortsatt hade signifikanta fynd som höll på den nivån, så att säga.
Häftigt.
Och vad tänker du att vi kan lära oss av studien? Hur går man vidare efter det här? Hur ska det användas?
Ja, alltså det är en bra fråga. Jag tror att det finns liksom olika nivåer. Det främsta är ju att det är ju kul och spännande att få adressera en sån här fråga med hjälp av empiriska metoder. Så det är liksom en glädje i sig förstås. Men om man nu tittar på resultaten, så tänker jag att de befäster idén om att det är viktigt att vi har en variation i befolkningen. Att det är viktigt att vi accepterar att det finns ett behov och en fördel med att vi har olika personlighet och olika egenskaper. Och för vissa personer som jag träffar som psykiatriker är det också en tröst att veta att det finns ett sådant samband. Antingen för sig själv eller kanske för sina barn eller familjemedlemmar, så kan det vara värdefullt. Och sen tror jag också på någon slags övergripande samhällsekonomisk nivå här, att jag menar, det vi har hittat är ju på sätt och vis en outnyttjad skatt av personer som besitter kreativ potential som kanske inte riktigt kommer till uttryck på ett optimalt sätt. Och det finns ju få saker idag som moderna samhällen efterfrågar mer än kreativitet och innovation. Så att man borde kunna dra större nytta av det, tycker jag.
Absolut, helt rätt. Men ni läser mig också i boken där med kort, när ni pratar om Asperger, ni pratar om Silicon Valley, ni pratar om teknikbranschen som ändå har på något sätt kunnat liksom ge dem en plats för deras liksom kreativitet i deras kunnande. Så jag tror absolut det också, att det är kunna lära företag, institutioner att just för att de här personerna också behöver andra runt omkring sig. Och kan man utbilda dem genom din forskning så är det ju ett steg närmare att kunna hantera dem och framförallt behålla dem på en arbetsplats. För det är också en utmaning, så att säga.
Verkligen. Men det är intressant att de allra flesta personer är väldigt positivt inställda till kreativitet och så vidare. Men om man frågar personer så föredrar många att jobba med okreativa personer. Det är liksom enklare på något sätt. Som lärare föredrar okreativa elever. Det är mycket lättare att göra med elever som inte ifrågasätter och så vidare. Och samma forskning visar faktiskt också att skoladministratörer föredrar okreativa lärare. Så att på varje nivå så kan vi liksom se att det finns någon slags incitament att motarbeta den här öppenheten. Och därför tror jag det är viktigt att betona liksom att det finns en möjlighet här om vi är intresserade. Både liksom att vi har en potential här som skulle vara till glädje, tror jag, för samhället i stort, men också ur ett mänskligt perspektiv. Att, liksom, att inte få ge uttryck för sin kreativitet vet vi är förknippat med ett lidande.
Mm. Absolut. Mm.
Någonting jag som tänkte jättemycket på i boken, det är ju att någon som har gett bipolär sjukdom ett ansikte är ju Kanye West. Det är ju något som hela världen helt plötsligt ser, den här personen är väldigt sjuk. Men, och det är därför jag fastnade också väldigt mycket i den här boken, att det som du säger, ni vill ge en annan bild av bipolär sjukdom, vad det kan ge, hur de här människorna kan finnas med i vår värld på ett annat sätt. Och det gör ni också genom, ja men Mikael Persbrandt, han får uttala sig om sin resa, helt enkelt. Men jag tyckte det var intressant när han pratade om det här med medicinering. Hur det på något sätt kan, att det finns en rädsla för att om jag medicinerar, då kan jag inte dra nytta av min kreativitet. Och jag kan också höra, vi har intervjuat skådespelare och så här, som säger att ja, men mitt trauma eller min ångest är det som driver mig. Om jag tar itu med det, då kan jag inte jobba. Men kan du inte berätta lite om vad ni fann för resultat kring det?
Ja, alltså, jag menar, det är väl i och för sig kanske inte resultat som vi har funnit, men det finns ju naturligtvis beskrivet i litteraturen kring den här frågan. Och jag tror att bara för att det finns ett fynd på gruppnivå, det utesluter ju inte att enskilda individer ändå kan uppleva motsatsen, förstås. Så det är väl viktigt att betona. Men med det sagt så är det ju ändå viktigt att understryka att liksom forskning stödjer att kreativitet är förknippat med positiva erfarenheter och med liksom hälsa generellt. Så att man behöver nummer ett inte vara bekymrad över att man ska drabbas av psykisk ohälsa bara för att man är kreativ. Och frågan är om det överhuvudtaget är så att man verkligen behöver trauman för att vara kreativ. Jag tror kanske att det finns säkerligen exempel på kreativa personer där det varit så. Men i det stora hela så tänker jag att det inte är så. Och ska man komplicera det då och lägga på den här biten om man redan har etablerad psykisk ohälsa, är det lite annorlunda. För där vet vi till exempel vid bipolär sjukdom att om man har bipolär sjukdom eller depressivitet, om man är i ett maniskt skov eller ett hypomaniskt skov, man är på väg att varva upp ordentligt, då vet vi att det är förknippat med ett ökat antal idéer. För många personer en positiv och euforisk tillstånd. Och då är det lite olyckligt att just i sådana lägen, ur ett psykiatriskt perspektiv, så börjar man precis göra motsatsen. Man börjar försöka lägga band på sig, därför att ju mer det man har som man kickar igång, desto mer stimulans får man och desto mer triggar man liksom det här. Så där är ju situationen lite annorlunda. Där kan man ibland behöva faktiskt att lägga band på sig aktivt. Och det finns faktiskt, apropå techsektorn, specifik KBT-terapi inriktad för entreprenörer som bygger på den här idén. Men den andra biten är, som du nämnde förstås, också farmakologisk behandling. Och då finns det förstås olika läkemedel för olika psykiatriska tillstånd och också olika läkemedel för samma psykiatriska tillstånd. Men om man tittar på bipolära sjukdom specifikt, då pratar man ju ofta om litium som är ett stämningsstabiliserande läkemedel. Och många patienter som behandlar med litium, de beskriver ju att liksom, de upplever att det är svårare att generera idéer, det är svårare att göra associationer och så vidare. Och det finns i alla fall en studie som har tittat på det och visar att det faktiskt är så att det är svårare att generera fler idéer om man behandlar med litium. Så att de slutar helt och hållet, men mätbart faktiskt minskar om man behandlar med litium kontra om man inte behandlar med litium. Men det finns ju också forskning som tittar på vad händer över tid så att säga. Och det vi vet, om man tar litium som exempel, är att om man behandlar med det, då minskar risken för att drabbas av depressiva skov, av maniska skov. Och de blir ju i allmänhet väldigt destruktiva, alldeles oavsett vilket yrke man har. Men även om man är konst, till exempel. Så en studie undersökte 24 stycken konstnärer retrospektivt och frågade hur var det nu med litium, blev det bättre eller sämre? Och då svarade 12 att det faktiskt blev bättre. 6 att det inte var någon skillnad. 6 att det blev sämre. Men poängen är just den att en aspekt av kreativitet är förstås att generera idéer. Men den andra aspekten är att kunna göra någonting av dem. Och för det behöver man tid och stabilitet. Och därför så är det ibland fördelaktigt med behandling ändå, så att säga.
Absolut.
Men och sen något som jag blev lite nyfiken på, det är när ni har gjort urvalet och alla svenska register som finns. Hur liksom hittar man, jag antar att det finns att man kan urskilja kön och olika och åldrar och så. Men hur ser det ut med, finns det register, kan man urskilja exempelvis liksom ras och hudfärg, etnicitet, kan man göra det i en sån här studie?
Inte mig veteligen i de data som vi hade tillgång till, för det är inte registrerat i den typen av register. Men kan man förstås, vad man kan göra är ju att man kan koppla de här till studier där man har ställt den typen av frågor förstås. Så att det skulle ju vara möjligt att titta på det. Men då är det ju personer som är med i en studie där man liksom lämnar den typen av information. Så det som är unikt med Sverige, det är ju att vi har ett sånt heltäckande hälso- och sjukvårdssystem. Och hälso- och sjukvårdssystemen, inte minst för att möjliggöra forskning och kvalitetsutveckling, är ålagda att rapportera in information till de här registren. Men det är väldigt begränsat med information, så det är ju i princip vilken diagnos man har, om man har fått en läkemedelsbehandling och så vidare. Så att på den nivån är det väldigt, ska vi säga, fattigt med mer grundlära data, men vad man ofta gör är just att då lägger man ju på en studie där man frågar precis det man är intresserad av. Då kan man ju fråga frågor som är lite mer känsliga kanske, som liksom politisk åskådning och sådana här saker.
Just det. Men ni själva då, ni som var i forskare som gjorde den här forskningen, för att det är ju intressant att ni har hittat resultat där viss psykisk ohälsa, att man kan också vara forskare, att det är en representation av forskare som har syskon eller familjemedlemmar som har en typ av psykisk.
Det var faktiskt inte vår idé, utan vi började ju med den traditionella definitionen på kreativa yrken som konstnärer, och så arbetade vi utifrån det och så skickade vi in resultaten till en vetenskaplig tidskrift, och då var en av kommentarerna var ju, men inte forskare kreativa, så då fick vi liksom inkludera den gruppen också. Men med det sagt så finns det ju faktiskt stöd för att forskare är också en grupp som kännetecknas av stor kreativitet. Men jag skulle säga att forskning grovt kan väl delas upp i två delar. en grupp som är sant liksom paradigmbrytande, där man verkligen bryter paradigm och kommer på nya saker. Och sen så finns det stor andel forskning som är mer att man replikerar eller motsvarande, gör kanske ganska små, ska jag säga, kreativa bidrag. Men som grupp betraktat så är det förstås så att forskare också har en stor grad av kreativitet. Det man möjligen kan ifrågasätta, det var ju att vi också blev rekommenderade att använda sig av en negativ kontrollgrupp. Vi försökte hitta en grupp av ett yrke som inte var förknippat med kreativitet. Och det var ju förstås svårt. Vi valde då revisorer, vilket ju var helt ovetenskapligt, skulle jag säga. Jag är helt säker på att kreativa revisorer. Men som grupp betraktat så tänkte vi oss att kanske lite mindre betoning av kreativitet. Och det fann vi också när vi tittade faktiskt, att det separerades så att säga.
Ja, men jag måste fråga dig, Simon. Du nämnde att det fanns två grupper av forskare. Det ena som var lite mer innovativ, banbrytande, och det ena som var mer att den, och jag förstod rätt om det är copy-paste eller byggde på någonting gammalt. Vilken grupp tillhör du själv? För min och Hannes spontana uppfattning är att du är väldigt kreativ. Så har du någon i din omgivning eller familj med diagnos? Eller?
Ja, alltså det tror jag alla har rent statistiskt. Så det är liksom ofrånkomligt. Jag har inte den nära erfarenheten i familjen som många har. Men i allra högsta grad så har jag naturligtvis familjemedlemmar som har olika former av psykisk ohälsa, självklart. Mm. Jag menar, det är ju så vanligt tillstånd också, så att det har liksom alla. Och det är väl också en aspekt som vi försöker betona i boken, att det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Och det är viktigt att vi så att, uppmärksammar just de här positiva egenskaperna som är förknippat med det. Men med det sagt vet jag inte om jag verkligen tillhör den där kreativa gruppen. Jag tror att det finns en sak som verkar känneteckna kreativa forskare, och det är rätt intressant. Det är att många av de kreativa forskarna, de har liksom varit i ett område först och sen så byter man till en annan domän. Det verkar vara ett ganska bra knep liksom, för att just forskning bygger ju på att man måste lära sin metod väldigt väl först. Problemet är bara, ju längre man använder tiden för att stanna i den metoden, desto mer börjar man liksom vänja sig vid de här idéerna som redan finns, desto svårare blir det att bryta paradigm. Och då kan det vara värdefullt att ta den metoden i en helt ny domän och applicera det, tänker jag. Så det är väl ett knep som vi alla kan ta till oss, att ibland byta vad man gör. Bli bra på någonting, men sen så byta helt annat.
Skönt att man har bytt så mycket då ju.
Exakt.
Man har för många olika karriärer.
Men jag tycker vi slutar där. Det var fint att sluta där.
Ja, men det tycker jag också. Ja. Jag har en snabb lite sista fråga. Okay. Jag vet att vi går över tiden här i Sverige. Men bara rent spontant. Så där, vad är det som har drivit dig till att jobba inom det här och bli psykiatriker? Och vad är din drivkraft? Hur börjar det för dig?
Det finns ett långt svar, men jag ska säga att det är nyfikenhet. Det är framförallt det som har drivit mig och fortfarande driver mig. Jag tycker att det är en fantastisk disciplin. Det som är unikt med psykiatri ur ett medicinskt perspektiv, det är att det står precis gränslinjen mellan liksom biologi, men också humanism och sociologi. Det är framförallt det som gör att jag tycker att psykiatri är så fascinerande. Och det här ämnet kreativitet och psykisk sjukdom är ju också ett exempel på det. Precis gränslinjen mellan många olika perspektiv.
Okay. Bra. Men vi är nöjda ju.
Ja, tusen tack för din tid.
Jag ska till nästa, men det var ett jättefint samtal.
Ja, tack så mycket.
Tackar. Hej. Ha det gött.
Hej.
Most people have like a 20-watt charger. Mm. The way I describe you, I say, I think that motherfucker's got like a 150-watt charger. Mm. And these ideas are just coming at him. So you do go on these rants that sometimes need to be dissected into individual things, but overall, you're incredibly productive. So my question is, why do people think there's something wrong with you?
Yeah.
Legitimately, like, you've been medicated. They've put you away, right? They've brought you how did that happen?
Well, I'll say these two things. I think very three-dimensionally. I don't think in the black and white lines that I've been programmed to think in. And I think in full color. So when I talk, I have to describe a thought in five ways. You know, we enjoy food that has multiple seasoning in it. We enjoy music that has multiple instruments. So when I talk, it's not a rant, it's a symphony of ideas. And when you collect them, you say, oh, these are all these things that connect. Yeah, you know, I just tell the truth. And telling the truth is crazy in a world full of lies.